Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är väldigt bra förutsättningar för den havsbaserade vindkraften i Sverige. Vi har en jättelång kust, en av Europas längsta kuster. Östersjön har bra förutsättningar, den är ganska grund, den är inte så salt. Och vi har ett annat system än vad man har i övriga Europa som innebär att man här är ju då utvecklarna som har möjlighet att titta på flera platser som och man kan utveckla dem parallellt.
Hej och välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson och är chefredaktör. Idag ska vi prata om havsbaserad vindkraft och vi vet ju att det svenska elbehovet väntas fördubblas till 2045. En förutsättning för att klara av en ökad elproduktion är att Sverige bygger havsbaserad vindkraft i Bottniska viken, i Östersjön och i Västerhavet. Ja, det här menar i alla fall de som vurmar för just vindkraft. Men det är inte bara politiker som trycker på. Flera företag ser en stor potential att bygga och leverera el från havsbaserad vindkraft kommande 20 år. Ja, de här olika marknadsaktörerna planerar för totalt 366 terawattimmar vindkraft till havs längs Sveriges kuster. Och det här kan ju jämföras då med dagens totala elanvändning på 140 terawattimmar. Men risken är stor att planerna stannar vid ritbordet. Kommuner med vetorätt och försvarsmakten säger betydligt oftare nej än ja till havsbaserad vindkraft. Och en tillståndsprövning, ja, den kan ta allt från 84 till 120 månader. Så finns det verkligen en framtid för svensk havsbaserad vindkraft med nuvarande förutsättningar? Vad krävs av politikerna? Går det att få en bredare folklig förankring för vindkraft? Går det att skynda på tillståndsprocesserna? Borde vi göra mer som Norge och utse platser i havet där det är tillåtet med havsbaserad vindkraft och sedan auktionera ut bygglov till de som vill bygga? Ja, det här och mycket, mycket mer diskuterar vi med Lina Kinning som är ansvarig för havsbaserad vindkraft på Svensk Vindenergi. Hej Lina, välkommen till podden.
Hej, du är här.
Ja, vi kanske ska börja med att berätta vem du är.
Ja, Lina Kinning heter jag. Jag jobbar på Svensk Vindenergi och jag ansvarar för vårt område havsbaserad vindkraft.
Ja, lite mer bakgrund. Hur kom du dit och vad har du gjort tidigare?
Ja, i grunden är jag kemiingenjör från KTH med en master i hållbart företagande. Och sen har jag jobbat massa år på Energimyndigheten och sen har jag jobbat på regeringskansliet innan jag kom hit till Svensk Vindenergi. Och Svensk Vindenergi är en branschförening. Vi har ungefär 130 medlemsföretag i hela värdekedjan för att möjliggöra vindkraft i Sverige. Så att allt ifrån producenter av el då, av vindkraft. Vi har vindkraftsprojektörer och vi har även elanvändare som till exempel LKAB.
Mm. Ja, vi ska ju prata nu om havsbaserad vindkraft och vad som sker inom det här området. Men jag tänkte att vi kanske skulle börja med att kika lite på den totala vindkraftsmarknaden och er roll i det här spelet, om man kan kalla det för det.
Mm.
Och om man går in på er hemsida så ser man då att ert övergripande mål är, jag kan citera här faktiskt, är att vindkraften har en bred folklig förankring, den är lönsam, konkurrenskraftig och en del av basen i ett hållbart svenskt energisystem som i sin tur leder till god miljö för nuvarande och kommande generationer. Och genom den svenska elexporten bidrar vindkraften till minskad växthusgasutsläpp i Europa.
Mm.
Det låter ju fint. Men jag tänkte att vi kanske skulle dela upp de där meningarna och prata lite om olika delmålen. Har vindkraften en bred och folklig förankring idag, tycker du?
Jo, men det skulle jag säga att den har. Det finns ju såklart motstånd till vindkraften, men det är ganska små och högljudda grupper som får ganska stort genomslag. Men det finns ju ändå en stor acceptans för vindkraften.
Mm. Så är det ju inte när man läser kommentarer i sociala medier och kanske debattartiklar och så vidare. Vad beror den här obalansen på då, om det är så accepterat och accepterat, men ändå hörs den negativa sidan mer då?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror att man har en... Alltså, det syns ju helt plötsligt mycket mer. Elproduktionen syns helt plötsligt när den tidigare kanske har legat väldigt långt borta. Den påverkan som de här två hålen i väggen har, sin elanvändning, börjar precis synas. Mycket som rör den lokala acceptansen nu, det beror lite på vem man frågar. Det finns ju, jag kan referera till en SIFO-undersökning som gjordes som presenterades här i förra veckan, där man tittade på om man tycker att ens eget län ska bidra till energiförsörjning, och det finns en förankring i det. Det lokala motståndet som grundar sig i att man inte tycker att man får tillbaka någonting ifrån liksom vindkraftsetablering. Att man ser till exempel det etableras vindkraft i norra Sverige och sen så används elen någon annanstans. Så att ett lokalt incitament för vindkraften, till exempel i form av att omfördela en fastighetsskatt till kommuner, är någonting som i alla fall de i kommunerna säger skulle öka acceptansen. Så. Mm.
Ja, för om man tittar då på utvecklingen av den svenska vindkraftsmarknaden, så var den ju rätt svag under årets första kvartal, och under förra året så läste jag att 8 av 10 byggnationer stoppades av kommunala veton.
Mm.
Och det här är ju, det verkar ju vara ett problem helt enkelt.
Ja, men det stämmer. Det är ju ett problem att kommunerna, de vill gärna ha el- och industrietableringar, men man vill inte ha etablera vindkraften.
Mm. Vad är skillnaden på en industrietablering och ett vindkraftverk då?
Ja,
det för kommunerna sen.
Ja. Jag tror att man inte ser kopplingen att, alltså man tänker att en industrietablering ger jobb, och så ser man inte att en vindkraftsetablering ger det. Att man ser inte att man får tillbaka lika mycket liksom lokalt av vindkraften som man får av något annat. Och det är ju inte riktigt så.
Nej.
Att etablera elproduktion gör att man kan ha möjlighet att få industrietablering, och den kopplingen måste vi ju göra tydligare.
Mm. Och ni har gjort en sammanställning, nu ska vi prata om havsbaserad vindkraft här, och ni har gjort en sammanställning som visar att då totalt olika marknadsaktörer då planerar för totalt 366 terawattimmar vindkraft till havs längs Sveriges kuster. Och då jämför man det med dagens totala elanvändning på 140 terawattimmar. Det här låter ju jättefint, men är det bara en ritbordsprodukt, eller kan det här verkligen bli verklighet?
Det här är ju då alla de ansökningarna som ligger inne för ett intresse av att bygga. På land har vi ett success rate så att säga som är lägre än så. Du nämnde den här hur många kommuner som säger nej i slutändan till vindkraften. Så vi vet inte hur mycket av det här som faktiskt kommer att bli av. Det beror ju på flera faktorer. Kommunerna har en påverkan ut till ungefär 12 nautiska mil in i det svenska territorialvattnet. Och utanför det ekonomisk zon så är det regeringen som prövar de här ärendena. Så det är en del. Försvaret har ju stoppområden såväl på land som till havs. Så försvarets tillstyrkan är en viktig parameter för vilka av de här havsbaserade vindkraftverken som kommer att byggas. Och sen så är det precis som på land så behöver man ju göra en miljötillståndsansökan. Så beroende på hur går det dem. I dagsläget så byggs det ingen havsbaserad vindkraft i Sverige, men det finns ju, som den här sammanställningen visar, ett väldigt stort intresse. Och vi har utgått ifrån då de ansökningar som finns till Svensk kraftnät om anslutning, för det är det första man gör när man vill etablera havsbaserad vindkraft, så att man tittar på, först bestämmer man sig för ett område och sen ansöker man till Svenska kraftnät och säger här vill jag bygga. Så att de har vi då tittat på och delat upp i olika faser. Var ligger de här? Hur långt har man kommit i sin planering? Så det är det vi har gjort i vår sammanställning. Det har sammanställt hur mycket som ligger i ett väldigt tidigt skede, ett undersökningsskede så att säga, där man håller fortfarande på att titta på plats och sådär.
Jag tänkte att vi faktiskt skulle gå igenom det där, för ni har ju delat in det där i fem faser. Mm. Och så tänkte jag att det är väldigt lång tidsrymd på varje fas. Liksom undersökningsfas på 18-24 månader. Vad är det som händer i undersökningsfasen? Varför tar det så lång tid?
Det är främst undersökningstillstånd, så det är ett tillstånd där också. Man måste ha tillstånd för att få undersöka en plats. Man måste titta på vad det finns. Man behöver ju veta vad det finns där, så att säga. Ja. Innan man bestämmer sig för att etablera sin... eller innan man bestämmer sig för att söka tillstånd på den platsen.
Precis, och sen så har ni då, eller ni, eller de som ska bygga det här, en förberedelsefas på 12 månader. Mm. Vad gör man i den fasen?
Ja, men det är då man förbereder sina tillståndsansökningar. Man gör undersökningar som man behöver ha in i en miljökonsekvensbeskrivning till exempel. Man genomför samråd med intressenter. Så att det tar sin lilla tid att förbereda tillstånd också.
Ja, lilla tid. Då kan vi inte ska jämföra med det tredje steget, den här tillståndsprövningen, där ni nu skriver att det tar 84-120 månader. Mm. Är det så?
Det här är ju en uppskattning utifrån de erfarenheter vi har hittills. Och ja, därför att det är så många olika tillstånd som man måste ha. Och det är olika instanser som man måste ha kontakt med när man ansöker om de här tillstånden. Ibland kan det till och med vara så att vissa tillstånd löper ut innan du har fått tillstånd från nästa. Så att det är ett problem att det inte finns en samordning där kring liksom den fasen. För att om inte det hänger ihop, då kan det till och med vara så då att man ett tillstånd hinner löpa ut innan du får nästa. Och då måste man börja om igen på det första tillståndet för att den här tiden har gått för långt, så att säga. Mm. Och så där skulle vi ju med fördel se att det kunde kapas lite tid. Det finns ju ett EU-krav faktiskt på att det ska ta 2 år att få tillstånd. Men det har Sverige, anser vi, inte implementerat som man borde. Så.
Nej, uppenbarligen inte. Och sen då fjärde steget är upphandlingsfasen som beräknas till 12-18 månader. Och sen då en byggfas på 24-36 månader. Och totalt så de här fem faserna då, från undersökning till byggstart till att den ansluts till nätet, är ju mellan då 12,5-17,5 år. Det låter otroligt lång tid. Mm. Tror du att går att halvera den här tiden till typ 6-7 år?
Men det går säkert. Vi hade ju ett spann där också på hur lång... ett spann på hur lång tid det här tar. Och det här är ju erfarenheter hittills. Det går ju att minska tider. Det går att försöka göra saker parallellt. Men undersökningarna och miljöinventeringarna behöver göras när det är säsong, så att säga, för det. Och får man till exempel ett undersökningstillstånd för sent, så måste man vänta ett år innan man kan göra sin undersökning.
Men vänta, vad då säsong?
Jo, om man ska göra en miljöinventering kanske man måste anpassa sig till när det finns... om man ska undersöka vilka djur som till exempel har sina lekperioder eller parningsperioder och så inom det här området, så behöver man ju... Eller om det finns fågelsträck som man måste mäta, alltså när fåglarna flyttar, då måste man ju... göra det när de faktiskt rör sig i området, och då kan det betyda att man måste vänta in den säsongen, så att det måste tajma. Och det är klart att det där skulle kunna gå och förkorta och halvera. Och att det är fler än vi som tycker att det där ska gå lite fortare. Regeringen har initierat minst 8 stycken initiativ nu för att underlätta för den havsbaserade vindkraften i form av att öka förutsägbarheten i tillståndsprocesserna, bland annat i undersökningstillståndet, att
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Gera till det tillståndet till SGU snarare än att vi ska ligga på regeringen och bli flaskhals. Så då har man i alla fall en ambition att förkorta vissa av de här stegen. Man har tillsatt ett uppdrag, eller en utredning är det till och med, för att effektivisera regeringens egna tillståndsprocesser. Så det finns ju absolut potential att förkorta de här tiderna.
Men du,
det är ju inte byggtiden som tar lång tid till exempel.
Ja. Vilka förväntningar ska man då ha på havsbaserad vindkraft när det kommer till produktion av el i förhållande till installerad kapacitet? Om man jämför då med eller landbaserad vindkraft? Liksom...
Ja, men där räknar man ju ungefär 50% kapacitetsfaktor. Och på land är det kanske 38. Och det beror ju på att det är jämnare och starkare vindar till havs.
Är Försvarsmakten, deras ställning, är den problematisk tycker du?
Försvarsmakten... säger nej, jag har många stora stoppområden för havsbaserad vindkraft. Men nu är de ju med i de processer som finns för att få fram nya områden för den havsbaserade vindkraften. Och då menar jag havsplanerna. I den processen så är Försvarsmakten med och ska hjälpa till att få fram områden upp till 90 terawattimmar mer havsbaserad vindkraft. Och det som har varit problematiskt det är att få till en kommunikation med Försvarsmakten eftersom att de vill föra dialogen på en övergripande nivå i just havsplaneringen och inte i enskilda projekt. Erfarenhet från andra länder visar att man måste ha kommunikation både på en övergripande nivå alltså när man bestämmer ett område och sen även en projektspecifik dialog där man tittar på avhjälpande åtgärder, till exempel att det går att etablera vindkraften om man anpassar parken på olika sätt, dels tekniskt med radarlösningar men också kanske hur man placerar vindkraftverken inom området.
Det pågår ju en del projekt runt omkring, och ett av de här är ju att det är många som ska samsas om våra svenska hav. Och så pågår det här att ta fram statliga havsplaner, en för Bottniska viken, en för Östersjön och en för Västerhavet. Och när man läser igenom dem där så är det väldigt mycket. Det är hållbart fiske, det är för försvar och säkerhet, det är hållbar sjöfart. Det är god tillgänglighet för oss som privatpersoner. Det är marin grön infrastruktur som du pratade lite grann om. Vad är det mer? Jo, det är framtida utvinning av mineraler och koldioxidlagring.
Mm.
Etablering av hållbart vattenbruk och så havsbaserad vindkraft, utveckla energiöverföring, förnybar elproduktion i havet och så vidare och så vidare. Vad betyder de här havsplanerna för er och utbyggnaden av vindkraft till havs?
De är jätteviktiga. Jag skulle säga att de är helt avgörande. Därför att till skillnad från andra länder så har ju vi ett decentraliserat marknadsbaserat system där utvecklarna själva så att säga bestämmer vilka platser som man vill utforska och ansöka om tillstånd för. Och då är ju samexistens med andra intressen det är helt avgörande för att man ska kunna få möjlighet att etablera. Och de här havsplanerna är vägledande i tillståndsprocesser. Så att det kan vara att ett område är utmärkt med att det här är ett naturområde. Då är det inte lämpligt att anlägga vindkraft där. Medan om det är utmärkt som ett generellt område, då kanske det finns en möjlighet att komma dit och titta på om det finns möjligheter att etablera vindkraft där. Och sen så finns det områden som försvaret har som utmärkta områden, och då alltså det är en anvisning för vad det är lämpligt och inte. Och de områden då som utmärks för energiproduktion, inom de områdena så måste man ju ändå ansöka om tillstånd. Men det är i alla fall en guide, en fingervisning om att här är det kanske en annan typ av, alltså här går energiproduktionen före.
Och i början av året så beslutade regeringen att skynda på utbyggnaden av havsbaserad vindkraft, och jag tror målet där ska vara att det ska ge 120 terawattimmar. Hur reagerar du på det beslutet?
Ja, men vi välkomnade det, därför att de havsplanerna som beslutades i början på året som ger utrymme till 30 terawattimmar, 20-30 terawattimmar. De havsplanerna var ju, det är väldigt få områden jämfört med liksom det utbyggnadsintresse som finns och det elbehovet som vi ser kommer finnas framöver. Plus att det fanns väldigt få områden i södra Sverige, och det är där som det behöver tillkomma lokal elproduktion. I de havsplanerna hade man heller inte tagit hänsyn till att havsbaserad vindkraft, till teknikutvecklingen, att man kan bygga havsbaserad vindkraft på mycket djupare vatten numera än man kunde när förslagen till de här havsplanerna togs fram. Så att vi välkomnar absolut det beslutet och hoppas att myndigheterna kommer komma fram till områden som möjliggör mer energiproduktion helt enkelt.
Om man tittar på lite geografi, om man tittar på er sammanställning kring de här då 366 terawattimmarna, var runt Sverige befinner sig de här utbyggnadsplanerna?
Då kan man titta på SVKs sammanställning. Det finns i hela Sverige ett intresse för att bygga ut havsbaserad vindkraft.
Så det är ingen speciell, det är inte mer i Bottniska viken än Västerhavet?
Nej, det finns projekt i alla elområden.
Ja. Och vilka är de här aktörerna som planerar och verkligen vill bygga vindkraft i svenska vatten? Är det svenska bolag eller utländska bolag?
Det är både och. Så det är både svenska bolag, det är bolag som är etablerade i Europa, och det är en hel del norska bolag.
Och vad är det som driver dem till Sverige då?
Det är väldigt bra förutsättningar för den havsbaserade vindkraften i Sverige. Vi har en jättelång kust, en av Europas längsta kuster. Östersjön har bra förutsättningar, den är ganska grund, den är inte så salt. Och vi har ett annat system än vad man har i övriga Europa, som innebär att man då inte har ett auktionsbaserat system där staten pekar ut en plats där den vindkraften ska byggas och sen auktionerar ut det till den som gör det billigast och bäst. Utan här är det ju då utvecklarna som har möjlighet att titta på flera platser och man kan utveckla dem parallellt.
Men är inte ett auktionsförfarande ett bra förfarande då, att staten pekar ut ett område, här får ni vara, och nu har vi auktion på vilka som ska få bygga här? Är inte det ett bra sätt?
Det är väl ett bra sätt. Vi får väl se om det här systemet levererar också.
Ja, vilket tror du är det mest framgångsrika konceptet?
Jag vet inte. Vi har ju inte kommit riktigt så långt i Sverige ännu. Och det beror ju inte bara på att vi inte har ett auktionssystem, utan även på att den landbaserade vindkraften har byggts ut kraftigt här. Vi har mer landytor och det har varit konkurrenskraftigt att bygga ut den landbaserade vindkraften. Vi har ju ett marknadsbaserat system i Sverige där vi inte har utpekade liksom mål för den havsbaserade eller landbaserade vindkraften, utan det har fått vara marknadsdrivet. Jag tycker att det är för tidigt att säga vilket av de systemen som är bäst. Vi får se hur mycket vårt system levererar.
Mm. Om vi kikar då till våra grannländer Norge och Danmark, hur ser deras utbyggnadstakt ut och planer ut jämfört med Sverige?
Danmark har ju byggt ut den havsbaserade vindkraften nästan mest i Europa. Det är väl bara UK som ligger före där. Jag kan ha lite fel, lite gamla uppgifter, men de ligger långt fram i utbyggnaden av vindkraft. De har ju också väldigt många turbinleverantörer och sådär som är etablerade i Danmark. Norge har inte byggt så mycket havsbaserad vindkraft än, om något. De har gjort några piloter. Men de har precis under våren här berättat att det är två områden som ska etableras inom kort, det blir väl i alla fall kring 2030. Ett för fast fundament och ett för flytande. Och här i början av veckan så berättade man att man skulle sätta ett mål på 30 gigawatt utbyggd havsbaserad vindkraft. Så att man skyndar på den utvecklingen. Där har man ju också väldigt mycket offshore-kompetens i och med oljeindustrin som man så att säga ställer om till havsbaserad vindkraft nu istället.
Hur går tongångarna i övrigt kring just havsbaserad vindkraft om vi tittar i Europa och övriga delar av världen?
Det växer enormt mycket. Och i Europa så är det en utbyggnadstakt på flera gigawatt per år. De här parkerna är ju 1-2 gigawatt stora och det är framförallt utanför ute i Nordsjön som det byggs ut väldigt mycket just nu. Det är ju lite trängre om landytan i Europa, så då tittar man väldigt mycket ut i havet och ser vad man har för möjligheter där, plus att man ser fördelen att man kan bygga så stora parker. En park kan ju ge lika mycket el som en kärnkraftsreaktor, så att det är klart att det är intressant att bygga ut nu när man också har väldigt offensiva planer för vätgasekonomin i Europa. Men även i övriga världen är det ju väldigt stort intresse. Utanför New York planeras havsbaserad vindkraft i havet där. Så Nordamerika har satt igång. Även Asien börjar bygga ut stort. Så det finns ett stort intresse. Europa är väl ledande i dagsläget. Men jag tror att det var omsprungen av Kina förra året.
Ja, men det känns som att när du berättar det här och när man läser lite grann att Sverige, vi är på efterkälken lite grann.
Ja, vi har ju fyra parker som det är nu, men de är små. De levererar ungefär en halv terawattimme per år. Och när de byggdes var de ju i frontlinjen, så att säga. Då var de störst. Men nu har vi inte byggt någonting sedan 2013. I Sverige.
Nej, och tittar man på de här planerna och den tidsrymden och den här vetorätten så känns det trögt. Håller du med?
Av de projekt som ligger inne för ansökan nu så ligger ungefär 20% inom territorialhavet och som kan träffas av vetot. Och resten ligger i ekonomisk zon. Så där är det ju hur det går i tillståndsprocesserna, och då sitter regeringen på dem. På de här 80%. Ja. Så vill regeringen ha fram havsbaserad vindkraft så är det regeringen som måste ge dem tillstånden också. Ja.
Tror du att det kommer bli en skillnad ifall det blir regeringsskifte i september?
Jag tror inte det. Jag tror att den här kraftslagsdebatten kommer med nödvändighet att behöva försvinna. Vi kommer behöva all el för att klara industrins omställning, och det tror jag båda sidorna förstår. Jag tror också att man inser att man kommer behöva bygga det som går att bygga snabbt och hyfsat kostnadseffektivt. Där är det ju, som du sa, det tar ju lång tid från ax till limpa med den här spacerade vindkraften. Men att bygga själva parken tar ju inte så lång tid. Men det är ju liksom förberedande faserna som tar lång tid. Så kan man skära i den tiden så kan man få till det. Och vi har enligt den sammanställningen som du refererade till så ligger det 67 terawattimmar i just tillståndsfasen. Och många av dem ligger ganska långt fram. Så delar av det här kan ju komma på plats om 6 år eller så.
Mm. Så om du jobbar kvar på Svensk Vindenergi om 5 år och vi har ett samtal igen, vad kommer du säga då? Hur ser det ut?
Ja, men då har de första parkerna fått tillstånd, fått anslutningsmöjligheter från Svenska Kraftnät och förhoppningsvis börjar byggas också.
Ja, det ska bli spännande att följa. Det här är ju väldigt mycket diskuterat, inte minst på nyteknik.se också. Stort tack Lina för att du var med i podden.
Tack så mycket för att du var med.
Ja, stort tack till dig som har lyssnat. Har du åsikter eller synpunkter på innehållet så får du jättegärna mejla till redaktionen@nyteknik.se. Samma adress gäller om du vill tipsa om ämnen eller gäster som du tycker att vi ska ha med här i podden. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.